Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
old hockey game. Hallå, 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 hallå,
hallå. Hallå, hallå, hallå. Och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan, Mowgli Ekeliv i Stockholm och mig, Per Bjurman, i New York. Det är dags för vårt 228 avsnitt.
Stämmer.
Eller hur?
Ja,
just i kronologi.
Ja.
Ja, och hur är det med dig denna februari onsdag?
Ja, jag skulle säga att det är bra. 3+. 3+ är ju bra.
Ja. Ja.
Tampa Bay har 7 raka utan förlust i ordinarie tid, så att det styr mitt humör, och det innebär ju att jag har haft en god säsong överlag i mitt mående.
Ja. Är det så? Ditt välbefinnande är avhängigt Tampa Bay Lightnings form?
Jag skulle säga till 82% i alla fall.
Är det sant?
Ja, det är
det så illa?
Ja. 2013 där, då mådde jag inte så bra.
Nej, men då borde det väl vara mer än 3+ nu då, för de leder ju ligan med 11 poängs marginal.
Ja, men som du vet så är jag lite pessimistiskt inställd i grunden. Så jag är fortfarande, nu går jag ju runt och rädds för att vi ska choka i slutspelet när det verkligen gäller.
Ja.
Att, tyvärr jobbar jag ju lite så.
Men, det skulle jag också vara.
Usch, men, säg inte så. Men 3+ i alla fall, det tycker jag är bra.
President's Trophy Tampa.
Ja, jag gillar inte riktigt den titeln, men okej, vi köper det. Hellre Stanley Cup-mästare.
Ja, det förstår jag.
Hur är det själv då?
Jo, det är bra. Jag satt och tittade på det. Jag har sett en del av Tampa i veckan faktiskt. Från KD-soffans horisont. Och jag måste fråga dig vad du tycker om de här nya, eller nya, men de här svarta tröjorna som de har haft mycket på slutet. Jag tycker nämligen de är kanon. Ja.
Du ger dem 5+.
Ja, 4,5 i alla fall. De är ju helt svarta och så nästan så det är bara siluetter av klubbmärken och namn i silver.
Ja, jag tycker jag är nog hyfsat positivt inställd ändå. Alltså, när man bara såg, när det kom läckta bilder redan för några månader sedan, då tyckte jag att det såg ut som en pyjamas. Det var ju 1+. Men i verkligheten tycker jag att de var rätt klina faktiskt. Och det enda negativa som många fans har klagat på, det är att man knappt ser tröjnumren på håll. Man sitter och
tittar. Nej, det är
vilket ju inte så bra. Borde vara en fördel med tröjor att man ser vilka nummer spelarna har.
Men det ser så väldigt coolt ut faktiskt med helt svart. Det är ju ett skrämmande intryck.
Ja, jag tycker de är snygga. Och att jag ser ju Tampa som ett svart lag från början också. Det var ju det de var när de grundades en gång i tiden, början på 90-talet. Faktum är att Phil Esposito fick klartecken att grunda...
Säg inte
Phil Esposito.
Du måste säga Esposito.
Phil Esposito, okej. Phil Esposito.
Du håller fast i ditt Esposito.
Ja. Ja. När han grundade klubben samma månad som jag föddes faktiskt.
Mm.
Och då var de svarta. Så det är bra.
Ja, i övrigt, sen sist så har det ju hänt en del, som alltid. Och veckans stora nyhet var väl då till slut att Randy Carlyle fick sparken som Anaheims coach. Den där bortaresan från helvetet slutade med att han fick gå, och det var ju bara en tidsfråga, fast det var snarare så att det var ju, det skulle ha skett för länge sedan.
Ja, precis, alltså Bob Murray hade ju jättesvårt att sparka sin gode vän i Randy Carlyle. De har ändå jobbat ihop i 10 år och han har anställt honom 2 gånger, och de har lyft Stanley Cup-bucklan ihop och sådär, och han gick ju till och ut med ett statement för någon månad sedan och sa att nej, det är minsann inte min filosofi att sparka tränare mitt under säsongen bara för att det går lite dåligt.
Nej.
Men då gick det ju så otroligt dåligt, och sen det där statementet så har de ju bara fortsatt på exakt samma väg. Alltså, när till och med Bob Murray fick nog, då var det ju 3:e gången den här säsongen som de hade en förlustsvit på minst 7 matcher.
Ja, men det var ju inte bara att de förlorade ju på sådana, i ögonen fallande sätt också. Det var ju, det var ju totala kollapser. Det kändes som laget befann sig i fritt fall.
Ja, exakt. Så det var ju som vi var inne på lite förra veckan, när vi bara konstaterade att Det är 4-0 i första perioden. Det är 6-0 i första perioden. Ja. Det är 3-0 i första perioden. Varenda match så börjar de ju i brutal uppförsbacke och kasta bort sina chanser efter några minuter bara.
Ja, och, visst, vi hade ju redan på förhand spekulerat i den här gången att de är inte riktigt ett lag för modern hockey. Att det fanns indikationer på att de skulle kunna få problem, men att de skulle vara så här katastrofala emellanåt. Det är de ju egentligen för bra. De har för många enskilda bra spelare för att det ska behöva vara så. Ja. Så att det handlar ju mycket om Carlisle. Extremt omodern. Både vad gäller hockeyfilosofi, men också i sin syn på ledarskap. Att han är en sån där gammaldags gubbjävel, vill jag på att säga. som tror på skrämma spelarna och är arg och sur och det funkar inte längre. Det är så på den här generationen som dominerar NHL nu, så de är inte vana vid det längre. De har växt upp med ett mer uppdaterat samtida ledarskap och det fanns ingen möjlighet att han skulle kunna vända på det här.
Nej, det blev ju bara mer och mer tydligt att han inte kunde göra det. Det blev ju bara sämre. Och grejen är som du säger, att dagens hockey är mycket snabbare och en helt annan profil sett till vad Carlisle står för. Men faktum är att efter att de blev svept av San Jose förra årets slutspel, där de erkände att de var mycket snabbare än oss, och det var den stora nyckeln till deras seger då. Och därför sa ju Bob Murray att vi måste förändra bilden av laget och Carlisle måste uppdatera sitt sätt att spela hockey. Vi måste bli ett mer modernt hockeylag. Och det är ändå märks på deras investeringar, den typen av moves som Bob Murray har gjort senaste året här med, på slutet med Daniel Sprong som har kommit in, och de plockade upp Pontus Åberg ett tag och det har varit ganska mycket rookie som har fått chansen och sådär. Så att de har ju försökt, han har i alla fall från sitt håll försökt styra om kursändringen lite grann.
Ja, det är alltid
lite lätt, men alltså det faktum att han har kvar Carlisle förstör ju allting, för att Carlisle är ju inte alls anpassat till det här. Och det gick ju om möjligt ännu sämre när han ska leda ett lag som inte står för den hockeyn han vill bedriva.
Nej, men jag är ju tveksam till Murray också, ska jag säga det. Och den skepsisen förstärks ju nu när han tar beslutet att ta över själv. På interimbasis ska ju han gå ner i båset nu resten av säsongen för att, som han säger, identifiera problemen. Och jag tror ju problemet är att han är precis likadan. Till att börja med så är det ju han som har byggt den här truppen. Och du tycker att han har försökt modernisera den, men det är han som har satt en ej samtida trupp från början och en ej samtida hockeyfilosofi. Det kommer ju från honom från början. Exakt. Även om han har omvänts lite under galgen då. Så tror jag ju inte att det blir någon riktig ordning på Anaheim förrän även han försvinner och ersätts av någon med mer progressiva idéer.
Nej, för det är ändå trots allt han som har skrivit det här långa kontraktet med Ryan Kessler som är ett av NHLs sämsta nästan. Och Corey Perry och så vidare. Och samtidigt det som är speciellt i det här läget är att han fick ju förlängt bara för någon månad sedan. Han fick ju förlängt under pågående säsong som GM här, så att från ägarhåll har man ju stort förtroende på honom.
Ja, de verkar älska. De har ju lite familjekänsla där ute i Anaheim. Och de älskar ju även Randy Carlisle.
Ja, exakt. De skickar ut själva ett statement nu när det här blir klart att Carlisle försvinner. Och att just Murray tar över själv och skriver att det här är... Ja, det var jättetråkigt att vi började göra av med Randy. Men det är helt rätt att Murray tar över själv nu. Det är helt rätt väg att gå.
Ja, tillåt mig tvivla. Men kanske får det en effekt nu i början. De ska ju spela nu första hemmamatchen sen den här fasansfulla bortaresan.
Just det, den är i natt här innan precis ungefär när podden kommer ut så spelas den.
Anaheim mot Vancouver då.
Just det.
Ja, det blir spännande att se.
Ja, precis. Hur spelarna svarar på det här, för det är det som har varit den stora grejen som de har klagat så mycket på. Att det inte har varit någon pushback från spelarna. De har ju många ledargestalter i laget, men ändå så har det bara förvärrats. Det är ju Murray inne och trycker på nu också, precis som Carlisle gjorde under de senaste månaderna, att det måste visa character, visa heart liksom. Och som vi pratade om att Raquel sa förra veckan, är det något vi gör så är det att jobba hårt och anstränga oss allt vi kan, men det är det enda vi gör också.
Ja, de spelar inte hockey längre, de bara anstränger sig.
Ja, exakt. Ja. Och det är ändå en ledningsfråga så att säga från coachstaben och så vidare.
Ja, det är nog bättre att ha en Colliton i det här läget.
Ja, det känns som att han är lite mer vänd mot spelarna så att säga.
Ja.
Och försöker hitta lösningar istället för
och
att
Carlisle har vi rimligen sett för sista gången på den här nivån.
Det trodde vi egentligen när han fick sparken från Toronto, men
ja.
Så vem vet?
Ja, vem skulle det vara?
Nej.
Nej, ja, det blir humor när Philadelphia anställer honom nästa säsong. Nej, men nu är vi uppe i 6 stycken som har åkt den här säsongen mot 0 i fjol.
Just det.
Finns det några fler, tror du, som sitter illa till och kan få sparken innan säsongen är över? Det är väl tveksamt nu.
Ja, det känns som att det börjar bli lite för sent på säsongen faktiskt för att göra den typen av rokader.
Ja, de som det går dåligt för eller sämre än väntat, de har antingen redan bytt eller så var det för de lagen redan förväntat att det skulle gå dåligt.
Exakt.
En man möjligen kan fundera på är ju Jay Bednar i Colorado. Vi fick något mail här av något Avalanche-fan som var mäkta upprörd just nu över jag tyckte ju att jag identifierade problemet med att vare sig Varlamov eller Grubauer har varit särskilt bra. Och fortsatte inte vara så bra. Men det här fan tyckte att det inte bara räckte med det. Utan att är Bednar verkligen rätt man för att leda det här laget? Vad säger du som är gammal Bednar-favorit? Eller en favorit-fan?
Ja, nej alltså. Spelmässigt så har ju inte Colorado direkt stagnerat på något sätt sen den fina starten, utan tvärtom, underliggande siffrorna är väldigt bra, att de driver spelet bättre till och med än vad de gjorde första månaden av säsongen, utan det är som du säger, det den allra tydligaste grejen som har skett, det är ju att målvaktsspelet har varit sämst i ligan procentuellt sett sen december ungefär. De har ju otroligt svårt att ens klättra över 90% per match, målvakterna, och släpper in 5-6 mål varje gång, och då blir det ju svårt, men det är klart, det kan ju ligga något system bakom så gör att sånt här händer, men nej, det är mycket som pekar ändå på att Colorado spelar bra.
Ja, men de har också fått svårt att göra mål. Men det är kanske inte riktigt hans fel heller, att det låser sig, för Landeskog har stått på 29 nu bra länge och väntar på sitt förlösande 30.
Exakt.
Jag vet inte, jag tror nog snarare kanske att det är så, jag håller med dig, att det vore lite dumt att sparka honom nu. Vad skulle det tjäna till? När man inte kan få in, säkerligen inte få in en Quenneville i det här läget.
Nej.
Tycker de borde kunna komma tillbaks och liksom ta sig till slutspel i det här sjuka västracet.
Jag tycker ju samtidigt att man kan, alltså att det, risken är att det blir lite som förra gången det gick så bra för Colorado 13-14 när de överpresterade och vann hela Central Division, och sen så hade man enorma förväntningar på dem året därpå och tänkte att det här är standard från och med nu. Men lite samma farhåga hade jag inför nästa säsongen, att Avs fansen kanske skulle ha lite för stora förhoppningar om att rebuilden redan var över. För att längre ner i seriehierarkin så har de inte kommit lika långt direkt alltså. De har ju en superbra första kedja som verkligen bar dem i början av säsongen, som att alla tre var stekheta. Men de får ju inte så mycket secondary scoring. Och när dessutom inte målvakterna är så bra så blir det ju tufft att vinna hockeymatcher. Men deras framtid är ändå stark. De har Ottawas första val i sommar. De har Cale Makar på ingång. De har fler väldigt spännande prospects och ett ungt lag i största allmänhet. Så att, som Avs fan skulle jag inte vara allt för brydd över att de inte är någon slags contender den här säsongen. Det är klart man kan hoppas på slutspelsplats, så att de borde kanske ha kvalitet för det. Men de spelar en jättetuff division. Och ett sånt här ungt lag kan råka ut för slumps liksom.
Ja, Central är ju knallhård och konkurrensen har ju stärkts ytterligare nu med att St. Louis plötsligt är så otroligt heta och Dallas är bra.
Ja.
Minnesota vet jag inte riktigt. Det är Minnesota jag tycker de borde komma i kapp.
Ja.
Men det är ju wildcard-plats, det är i Pacific-lagen också. Men jag känner lite så här, jag tycker det känns snopet för de var så bra i början.
Ja, precis. Det känns som att de höll på att accelerera mot något riktigt spännande.
Ja, verkligen.
Och nu har det liksom tagit tvärstopp.
Du, apropå mail och tweets och sånt vi får, så har det ju varit ganska många om en viss finländare i Winnipeg-beslutet. Och vi kan väl passa på nu när Jarkko är i Asien på semester.
Ja.
och dissekera Lioness. Just nu ganska kalla säsong.
Det får man säga.
Den började ju bra. Han är uppe i 25 mål. Man kan inte klaga på någon som gör 25 mål och säga att han är krappkass. Vi har ju samtidigt... hur låter det där på Darmore?
Klappkass. Han är inte mördaren alltså.
Nej, men han är klappkass.
Ja, det är.
Nej, det är det han inte. Nej, vi är, samtidigt så hyllar vi Zibanejad och Arvidsson för att de är uppe i 25 nu. Men problemet är ju att det har att han har hamnat inom väldigt måltorka på slutet.
Ja, det är ju liksom extra spektakulärt med tanke på att han gjorde 18 mål i november och det var liksom historiska rubriker i princip.
Ja, han hade 5 mål i en match, eller?
Ja, exakt. Bara en sån sak. Han hade ju en rad hattricks. Mm. Och nu, och sen dess egentligen, har han gjort 4 mål tror jag. Under 2019 har han gjort 1 mål. Och just nu är han uppe i en svit på 11 matcher utan en kasse. Så att det är ju, det är en lång stretch nu på över 2 månader där han har varit iskall. Och det är problemet för Line är ju att han har ju inte så mycket annat än målskyttet på elitnivå.
Nej, nej, jag skulle just säga det. Han är ju lite endimensionell. Och i vanliga fall är ju inte det något problem eftersom den enda dimensionen är då den viktigaste som finns. Att han öser in mål. Men när han svalnar av som nu så bidrar han ju inte med så mycket annat tyvärr.
Nej, exakt. Faktum är att han är ganska, han är knappt medioker i många andra delar av spelet. Alltså om man tittar på de underliggande siffrorna och hans possession-spel så är han nästintill usel faktiskt. Alltså han är...
Det var hårda bud.
Ja, nej, men det är, nu överdriver jag lite grann. Men bara rent på faktiska siffror, om man bara koncentrerar sig på dem så ser det inte bra ut. Alltså han är 45% i Corsi till exempel, alltså när det kommer till att generera skott framåt, flytta fram spelet, där är han bara 45% i. Och det är faktiskt den sämsta siffran i hela Jets av forwards. Och detta trots att han startar 64% av sina byten i offensiv zon. Mm. Så han får bästa möjliga förutsättningar för att producera offensivt och för att ha en offensiv roll. Men trots det så är liksom, ja, 55% av skotten som genereras när han är inne på isen är alltså mot Winnipeg istället. Och ja, det säger ju en del om hans spel, liksom.
Ja, vänta. Nu står min vän Länsman här.
Oja.
Och jag måste förklara för honom. Det där kaffet är kallt. Jag vill ha en ny mugg med varmt kaffe.
Han sköts inte.
Ja, nej, men det var förvirring här.
Oj.
Eller, det är inte så att jag håller på och dirigera runt honom. Och gör så, men han, vi missförstod en sak. Ja, förlåt.
Ja, okej. Ja, jag trodde Länsman var superrutinerad här nu när han har levererat kaffe i flera poddar i rad.
Ja, han är en månad har han varit nu. Drygt. Ja,
där ser man alltså. Det är inte dåligt. Mm.
Nu kommer han med färskt och varmt kaffe. Ja, jag ska anställa honom här. tack så mycket, Roger. Ja, frågan är ju då vad som är problemet för Line. Och jag har frågat lite finländska vänner här. Ja. Varpo är ju stan till exempel. Och den samstämmiga synen är ju att han har förlorat allt självförtroende, helt och hållet mental grej. Det har låst sig för honom och att han känner sig lite förvirrad för han är inte van vid att det går så här trögt. Det är någonsin tidigare i karriären.
Juniorkarriären var ju fullständigt dominant vad han än utsattes för i princip. Och åren innan han kom in i NHL när han liksom blev MVP i senior-VM och ja, dessförinnan totalt dominerade JVM på hemmaplan och man guld där. Och liksom succé första rookie-året i NHL och i fjol också blev det ingen sophomore slump. Så att han har aldrig riktigt stött på någon motgång på det här viset.
Nej, nej, och det har lett till låsningar då, uppenbarligen. Å andra sidan har man ju känslan av att när det väl lossnar så kommer det att lossna ordentligt igen. Eller hur? Han är ju lite streaky.
Han är ju streaky, det har han ju varit innan också. Ja. Men inte så här naturligtvis, men han är ju streaky i Sverige.
Ja. Så känns det ju liksom. Och jag vet att Jarko till exempel föreställde sig att det skulle ske den gångna natten när de mötte Rangers hemma då. Det känns som han alltid har bra matcher mot Lundqvist. Men nej, trots att Winnipeg vann så var det inget där heller.
Nej, faktum är ju nu att han har på slutet har han ju faktiskt fått lite mindre förtroende också från Paul Maurice. Han har varit nere på istid kring 10 minuter ibland. Och det är ju väldigt lite för en spelare av hans kaliber. Och han har dessutom ganska många matcher nu varit petad från första powerplay. Det är ju hans stora specialgren.
Ja, vad ska de göra? De har ju ansträngt sig verkligen för att ge dem chanser och komma igång. Och det har inte hjälpt. Och till slut kommer man till en punkt där nu kan vi inte slösa mer tid på på någon som inte bidrar.
Nej, exakt. Och, ja, det man kan säga om Line, han har ju haft lite rykte om sig att vara lite kaxig och lite lat ibland, kanske lite humörspelare på sätt och vis. Men det man kan ge honom i alla fall nu är att han har, ända sedan i somras egentligen, så snackar jag om att han hade lagt om kosten och tränat mycket hårdare, liksom verkligen fokusera på försäsongsträningen och hela sin livsstil ungefär för att maximera sin prestation. Mm. Och nu på slutet när det har gått så tungt som det har gjort, så har han ju, han har ju synts träna extra med assisterande coacherna, skjuta direktskott och grejer, och liksom ställt någon framför kassen för att agera skymning och sånt där för att verkligen få igång känslan igen i skottet. Men det går trögt för han, men han försöker i alla fall.
Ja. Ja.
Men vi måste ju nämna också, för det som är speciellt just med den här säsongen är att det är kontraktsår.
Ja, det är också, ja.
På många spelare ser vi ju hur de höjer sig.
Det har låst sig lite.
Ja, för hans del har det låst sig tvärtom.
Men det kan ju också få det, ja, det kan ju få den effekten. Om man är lite bräcklig i psyket.
Ja, vilket man inte trodde om Laine med tanke på vad man har sett tidigare då. Men, för att, jag menar, nu ser vi hur Auston Matthews, som just valdes snäppet före honom i draften 2016, där ju Laine hävdade att han var den bästa spelaren och borde ha gått först. Att han skriver på för 11,6 miljoner lite drygt i femårskontrakt. Och jag menar, den summan är ju inte Laine i närheten av just nu.
Nej, inte om man bara ser till just nu. Men det kommer ju inte de som ska skriva kontrakt på honom och ser det bara hur det har sett ut just nu. Så enkelt, enfaldiga är de inte.
Nej, och Laine har fortfarande väldigt mycket leverage, man brukar säga, på sin sida. För det är som du säger, framförallt från hans håll så har man ju väldigt mycket att argumentera för i Laines favör. Jag menar, av aktiva spelare idag som har liksom lirat ett par år i NHL, så är det bara Stamkos, Matthews just och Ovi som har bättre målsnitt i NHL.
Och ja, precis.
Laine ligger fortfarande kring 0,5 mål per match i NHL, vilket är extremt högt. Och då ska vi komma ihåg att han har gjort 4 mål på 2 månader, så den siffran har ju sjunkit kraftigt. Men trots det ligger han fortfarande på de siffrorna och jämförs med den typen av spelare målskyttemässigt i karriären.
Ja, men det handlar ju bara om att lösa den här knuten nu och få igång honom igen, så är han ju en av de farligaste spelare som finns. Det vet ju alla.
Alltså, alla har ju sett hans skott, vad han har för tryck i den bössan när han bara får till det. Det är nog precis, alltså då är han ju Ovechkin-klass liksom.
Ja. Så att, ja, det är möjligt att han har krånglat till det lite för sig själv i kontraktsförhandlingarna, men inte på något allvarligt sätt, tror jag.
Nej, kanske på ett sätt och vis lite alltså det är inte positivt för Winnipeg att Laine har den här måltorken, men de har ju sitter ju en snårig sits i sommar här när de, jag menar, då börjar Blake Wheelers nya kontrakt gälla som är fett, det är över 8 miljoner dollar värt. Kyle Connor ska ha nytt kontrakt och han har ju verkligen höjt sitt marknadsvärde sedan han klev in i NHL. Och Jacob Trouba, som ju var en segdragen förhandling senast, han ska de sätta sig ner med igen för hans kontrakt går ut. Så att de har väldigt många viktiga kärnspelare som de ska förhandla med i sommar. Varav Laine naturligtvis är en riktig grundbult där. Och där de vill få ner capiten så mycket som möjligt. För att självklart vill man ändå behålla honom.
Mm.
Så att de har...
Ja, helt klart.
Och där ska jag väl lägga till också, när vi ändå nämnt Matthews, namedroppa honom några gånger. Stor skillnad mellan Winnipeg och Toronto. Om vi ser på Matthews kontrakt så var ju alltså 93% utbetalat i signingbonusar. I Winnipegs fall totalt omöjligt. Blake Wheeler här, hans förhandling slutade med att han fick 10% i signingbonus. Och då var det ändå ganska saftigt säkert för Winnipeg att slänga ut den klumpsumman. Så att
Laine, ja, de har inte samma resurser som precis världens rikaste hockeyklubb. Nej,
exakt. Så kontraktstrukturen på Laine som Matthews deal kommer, förutom att det kommer vara mindre värt naturligtvis, kommer vara helt annorlunda. De är svåra att jämföra på det viset.
Mm. Ja. Men jag säger igen, snart lossnar det, och då lossnar det med ett brak.
Ja,
det är vad jag tror.
Precis, de två första, om jag nämner till siffror, så de två första säsongerna så låg han kring 18% i skottprocent, och det är väldigt högt. Men det ligger man på om man har ett väldigt bra skott, som Laine har. De senaste 2 månaderna har han legat på 4%. Men det är klart att han inte kommer fortsätta karriären på 4%.
Det är bättre det händer nu än att det händer i slutspelet. Där hade han ju en liten liknande svit i fjol, fast de gick så bra och gick ända till konferensfinal. Ja. Så gjorde han inte lika mycket mål som vanligt i slutspelet. Då blir det ju tajtare och svårare att få chanser också. Men kanske han har krutet kvar till dess istället den här gången.
Precis, han är född 98 killen, han är 20-21 år. Jag menar, han behöver dra på sig erfarenhet så här. Alltså, han kommer ju bli en en av den här erans absolut bästa spelare och framförallt målskyttar då. Så kommer han minnas om, så att det behöver man inte oroa för, trots allt tror jag.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du, apropå slutspel, så en av den gångna veckans stora happenings var ju en fantastisk match mellan Montreal och Toronto. Kanske mest urtypen av rivaler i NHL.
Det får man säga.
Och den spelades i Bell Center och var en fantastisk match. Och i samband med den då så talades ju mycket om att det ytterligt märkliga är att de har inte mötts i en slutspelserie på 40 år. Leafs och Canadiens. Och de som har varit med så länge som de minst säger att det var ju såklart en helt fantastisk upplevelse. Och det skulle det ju bli igen. Alltså vilken grej om de ställs mot varandra. De två stora kanadensiska Original Six-lagen.
Ja.
Och det är ju inte omöjligt nu eftersom de ligger och guppar där med, på, och kan ta andra och tredje platsen med lite tur om Boston skulle vara lite mindre bra än de är just nu.
Ja, precis. Det var ju under en kort stund i helgen som de faktiskt låg 2-3.
Ja.
Och det var då verkligen debatten tog fart. För att då var det faktiskt så att just nu så kommer de att mötas. Liksom.
Ja, det skulle vara fantastiskt. Kan du tänka dig det?
Ja, jag kan knappt tänka mig. Men nej. Mediebevakningen kring den, alltså, det kommer ju vara kaos i Kanada.
Ett zoo,
ja. Precis, och som du säger, den här matchen var ju helt galen. Alltså. Det är ju bara, ge det till Bell Center, vilken stämning det blir i den hallen.
Ja, lördag, det var ju Hockey Night in Canada lördag kväll. Och det är liksom den ultimata grundserieupplevelsen, tror jag.
Ja, precis. Och de bytte ledningar med varandra och det var snabbt och supermodern hockey. Och så avgjordes det förlängning. Liksom.
Mm.
Den hade allt egentligen, den matchen.
Ja, och intressant tycker jag att se Montreal, hur de har förvandlats och verkligen blivit ett av de här moderna lagen. Ja. Som nu var det till slut Toronto som vann då på övertid, men Habs är läckra att se nu, så kvicka och snabba, små.
Ja, precis, det är som jag har konstaterat, att de är väl liksom det kortaste och lättaste laget, vikt och längdmässigt i snitt i hela ligan. Det är liksom en jätteskillnad mot hur det såg ut tidigare. Och där får man ju säga verkligen att Bergevin, till skillnad från Bob Murray, verkligen har förändrat filosofi och släppte taget om Michel Therrien och har lyckats omvandla Claude Julien till en verkligen premiär i den här typen av hockey.
Ja.
Och de är ju skitroliga att titta på. Och en som verkligen, jag får be om ursäkt nästan till för att jag klankade ner på i november-december någonting när jag tyckte att han hade en halvdålig höst sett till förväntningarna. Det var Carey Price.
Och, ja.
Han har ju varit kanske ligans bästa målakt sen december månad och framåt. Bäst räddningsprocent av första keeperna som har stått liksom stora portionen av matcherna under 2019 här. Han har ju varit fantastiskt bra.
Ja, det finns ju viss potential där.
Det får man säga. Det är ju en hyfsad keeper.
Ja. Och ja. Max Domi är en attraktion hela tiden.
Ja, den traden var inte så dum den heller.
Nej.
Han har gjort några bra tweaks, den gode Bergevin.
Och från och med nu finns det ju en svensk äntligen i Montreal igen. Det försvann ju med Jacob Delarose. Men nu har de ju tradat till sig Christian Folin från Philadelphia.
Just det.
Han är sjunde back nu, i nuläget.
Ja, han har ju faktiskt agerat lite proaktivt igen här, Bergevin, och gjort några små justeringar. Just de här värvningarna han gjort kanske inte skriker lättvikt och fart. Men han har ju gjort lite ändringar i fjärdekedjan och så en Folin som har kommit in som back då. Dale Weiss är tillbaks.
Ja, just det.
För fjärdekedjan. Och så tradar de dessutom till sig Nate Thompson från LA Kings här.
Just det.
Så vi får se vad det innebär. Men de vill ju ha en riktig fjärdekedja att komplettera sina snabba, unga, kvicka forwards med. Senast Bergevin tog in Dale Weiss, då gick de ju till konferensfinal mot Rangers där. Så att han har lyckats i Montreal förut i alla fall.
Ja. Det blir spännande för, och låt oss be till hockeygudarna att ge oss den där serien, fast med Boston uppe så känns det svårt. Alltså Boston, jag tycker Boston är lite underskattade faktiskt. Jag tycker de får för lite cred för hur bra de är, och det visar de inte minst igår när de klippte av Chicagos 7 matcher långa förlustsvit, trots
Segsvit.
Att ja, ja förlåt, ja, de klippte av deras segersvit.
Ja.
Och det trots att då Bruins fansen fick det fasansfulla beskedet några timmar tidigare att David Pastrnak blir borta ett tag. Han opererar en tumme efter att ha snubblat på en sponsormiddag.
Vad
säger man om det, Ekan?
Ja,
ja, det är ju, det är nästan lika illa som att Craig Anderson fick en tennisboll i ögat.
Ja, precis. Det var inom samma dygn så var det bizarra skador överallt, eller på säga.
Ja, så här rock'n'roll skador, spinal tap.
Ja, precis.
Det låter ju inte bra med Pastrnak. Han är ju såklart en av de viktigaste, absolut viktigaste pjäserna där.
Ja, framförallt för målskyttet alltså. För att de har ju fortfarande, tycker jag, lite problem med secondary scoring. Det är väl en svaghet de har i alla fall. Visst, de jobbar hårt som lag och kollektivet funkar riktigt bra tycker jag för Boston. Och jag håller med om att de är lite underskattade. Och smyger lite i vassen här som en contender.
Ja, precis.
Men faktum är ju att de redan innan Pastrnaks skada är ute på jakt efter mer målskytte. Och har hört av sig till Columbus och Martin med Panarin till exempel.
Mm.
Så att det här är ju ett hårt slag för dem. Alltså nu ska han ju alltså utvärderas igen om 2 veckor, Pastrnak. Och det är inte alltid att det är ett bra tecken att man ger den typen av skadebesked, att man ska liksom göra en ny analys om 2 veckor. Ibland kan det innebära att man missar 2, 3, 4 veckor till. Liksom.
Ja, men det betyder inte att det är automatiskt så heller. Så det är inte värsta beskedet.
Nej, exakt. Det är inte så att det är spikat nu att han blir borta fram till slutspelet börjar eller resten av säsongen på något sätt. Utan de förväntar sig att han ska vara... Det slog mig fast när han kommer tillbaka den här säsongen. Men när det blir, det kan vi inte slå fast redan liksom. Så, men det är ändå lite oroväckande tycker jag för dem.
Mm. Men jo, det är klart. Man vill inte bra med en superstar så nära slutspel, men han kommer ju att komma. Han är tillbaka om 3 veckor, åtminstone.
Ja, och det får man ge också Boston, att de är vana vid att hantera skador. Alltså förra året var det ju absurt när Bergeron och Marchand och hela bunten var borta hela tiden, och de fick använda Riley Nash som första center under stora delar av säsongen.
Mm.
Så att de är vana att hantera det. Och faktum är att just nu så tror jag att Pastrnak är den enda skadan de har. Så att för att vara Boston så har de ett ljust och fint skadeläge. Nästan en komplett trupp för att vara dem.
Ja. Och vem tror du kommer komma in i det? Silverberg pratas det också om att de har titta på. Och ja. Silverberg har inte producerat jättemycket i år, men alla vet ju att come playoff time så kan han ju hamna i fruktansvärda stim. En riktig slutspelsstjärna.
Exakt, han känns lite Boston-mässig i sitt tvåvägsspel och det här. Han är ändå stark vid sargerna och sånt där, och han har ett bra skott, och som du säger, han brukar kunna lyfta sitt spel i playoff liksom. Så att lite Boston-viva på honom, det kan jag förstå. Men det är klart, en Panarin till exempel, det hade ju varit, för grejen att inför säsongen så hoppades ju mycket på sina unga spelare, alltså att Ryan Donato verkligen skulle slå igenom i år, att en Anders Bjork som hade en betydligt sämre rookie-säsong än man trodde året innan skulle lyckas i år istället, men han är ju skadad nu och varit nere i AHL stora delar, och även Ryan Donato har ju varit nere i AHL istället för NHL, så att där har de inte fått den utväxlingen som de förväntade sig, tror jag, som secondary scoring så att säga. Så att, ja, de kommer ju agera. Och sen så kanske de får en välkommen utvilad David Pastrnak när det väl blir slutspel. Men vet, de kan ju till och med ställa till det för Toronto och Tampa i sin division.
Ja.
Absolut. Ja. Men vi, alltså när vi ändå är här i öst-slutspelsracet, så det är ju inte liksom, det har känts som att det har varit ett litet glapp ner till Carolina och Buffalo, men vi kan fortfarande inte räkna ut dem. Och framförallt inte Carolina tycker jag.
Nej, inte Buffalo heller för fan.
Nej.
De är ju 1 respektive 2 poäng bakom Pittsburgh då på sista slutspelsplatsen. Och Carolina har 1 match mer spelad.
Ja.
Men Buffalo och Pittsburgh står ju på samma poäng och det skiljer dem 2 poäng åt.
Ja, det är ju super race där.
Ja, och så bakom kommer ju fortfarande Philadelphia tuffande i sin stora pushback.
Precis, och Columbus är ju inte på tredje platsen i Metro, är absolut inte klara på något sätt. De har ju också bara några fåtal poäng ner till Carolina och Buffalo.
Ja, men de har varit väldigt bra på slutet. Fyra raka nu.
Kanonmatch här mot Washington.
Ja, de nollade Capitals. Ja, storartat. Till och med Tortorella var nöjd efteråt. Det ser man inte så ofta.
Det händer inte ofta.
Det var riktigt bra. Crispy, tyckte han.
Oh, när det är bra, då är det crispy. Ja. Då är det kanon.
Men det är kul att det har, för som du säger, ett tag kändes det som det var avgjort redan, i princip. Men det är kul att Buffalo och Carolina tränger sig på. Och det var ju två lag som vi, åtminstone Buffalo, förra säsongen pratade jag om att de skulle ta stora steg framåt och kanske vara ett bubbellag. Medan jag väl trodde att Carolina skulle, de hade äntligen, eller till sist, slutat tro på.
Ja.
Medan du blåste i deras lur lite grann.
Ja, lite smått. Och visst, målvaktsproblematiken var inget de lyckades lösa under sommaren. Och när Scott Darling väl skulle få en ny chans här under hösten så tog han inte den. Och faktum är att det har gått så långt nu att han alltså har tagit en timeout nere i AHL. För att han behöver samla tankarna och liksom reparera sig mentalt i princip.
Ja. Ja, det är lite tråkigt hur det blir med hans karriär. Eller ja, han tjänar ju pengar så det skvätter om det. Men han lever inte riktigt upp till sin lön.
Nej, precis. Det är ju en speciell historia, hela Scott Darling-sagan. Med tanke på att han var nere i den lägsta formen av professionell hockey i USA, SPHL. Han blev utkastad från sin universitet en gång i tiden. Och han var i Las Vegas och festade och hade faktiskt alkoholproblem under en ganska lång tid också. Sen bara tog han tag i sitt liv i princip, inte bara sin hockeykarriär, och tog sig liksom genom alla farmaligor och bakgårdar som finns upp, först i AHL då, och sen så till och med till sin hemstad Chicago och fick spela för Blackhawks och vinna Stanley Cup med dem, och sen skriva på det här enorma kontraktet med Carolina när det var lite huggsexa honom, och Carolina agerade i förväg, bytte till sig honom och erbjöd det här stora feta kontraktet på väldigt många miljoner. Och nu så är det så här pass att han måste till och med ta en timeout. Så det är tråkigt. Men jag är lite positivt överraskad att Peter Mrazek och Curtis McKellen, några andra halvt sargade målakter, har det känts som karriärmässigt, har faktiskt ändå gett ett godkänt målaktsspel åt Carolina den här säsongen. Och under 2019, jag blev lite förvånad när jag kollade upp där, är de det lag som har tagit mest poäng. Det är de och St. Louis som har tagit mest poäng under 2019 i hela NHL. Så att ingen dålig form på dem.
Nej, det är det inte. Och det är kul, för att förut har det varit alltid att de har haft talanger, men det har bara varit i början av säsongen de har lyckats prestera. Så här sent på säsongen var det otroligt länge sedan Carolina hade med någon diskussion att göra överhuvudtaget.
Precis. Och vi har ju pratat en del om Michael Furland, att han har varit lyckad åtminstone när de har sett hur både Skinner och Elias Lindholm och Noah Hannifin och folk som de skeppade bort har slagit igenom i nya miljöer. Men Furland var ju bra, och nu måste man även säga att Dougie Hamilton har varit riktigt bra på slutet. Jag tror han har gjort 7 mål här under de sista månaden typ.
Ja, båda två har ju varit föremål för diskussioner tidigare om att de skulle bli tradade då, men det tror jag inte nu. Det är även Furland som är den där pratats mest om.
Ja.
Tror jag de börjar dra åt sig öronen och vill behålla.
Ja.
För han är väldigt bra i en andra kedja där nu med Wallmark och Teräväinen. Medan då Niederreiter har ju tagit över i första kedjan.
Precis, han har blivit Ahos nya radarpartner.
Ja, och han är ju också bra. Liksom. Det var ju en bra trade.
Ja, det var en kanontrade. Kanontrade, vilket värde de fick där. Och medan Viktor Rask, man hoppas ju ändå lite på det och miljöombytet, att det skulle vara positivt för honom, men hans säsong verkar inte repareras efter den där bisarra starten med tumskadan.
Ja, just det. Det är mycket tumskador.
Ja, precis. Apropå det. Och nu, de vill liksom, jag tänkte nu när Mikko Koivu gick sönder, så ska de, han tog sig in som liksom fylla på centerdjupet, och då tänkte man, då ska han få ytterligare chans högre upp i hierarkin. Men faktum är att senaste matchen här var nere som ytterforward i fjärde serien. Så att det har inte, de har inte fått den, det de hoppades på i den traden hittills, Minnesota, medan Carolina har varit jackpot.
Ja, men jag tycker även det är värt att prata om Buffalo. Jag hade Linus Ullmark i telefon igår, som ju faktiskt går från klarhet till klarhet. Och just nu är första Morris. Han har tagit spaden från Carter Hutton åtminstone tillfälligt.
Ja, det har han gjort. Nu är han som väljs först i de här matcherna på slutet.
Ja, och han upplevde det som att, som han sa, pusselbitarna börjar falla på plats här också. Vi kände i början att vi är ett lag för slutspel. Sen vi hade de en svacka när det inte gick så bra. Men nu är de på väg i kapp. Och han känner att det finns gott hopp med det här laget om att de ska, ska kunna utmana.
Ja, det är ändå starkt att slå ett formtoppat Islanders och hålla dem till ett mål bara och vinna den matchen mot ett lag som är svårt att komma igenom, för att de har ju själva en fantastisk defensiv där i Islanders.
Ja, de har ju det. Och han var särskilt glad över att det var ju såklart kul att få vinna mot matchen i matchen mot Robin Lehner då, som har varit sån sensation. Och Ullmark har bara gått att säga om honom, men var ju såklart glad att vinna
det. De är ju gamla målvaktspartners förstås i Buffalo, bara ett år innan liksom.
Ja,
nej, det är klart. I Buffalo kan vi inte räkna bort heller. Det känns som att de kanske kan vara en buyer här vid deadline ändå, för de är så sugna på att nå slutspel för en gångs skull. Och nu när de ändå är med i matchen, varför ska de fortsätta rebuilda? Nu, de vill verkligen gå för det.
Ja, det har ju varit snack om att de eventuellt skulle kunna göra Jeff Skinner tillgänglig då, men det vore väl dumt när man har chansen och han är sån målspruta nu.
Ja, precis. Och hans kemi med Eichel dessutom.
Ja,
det känns som att det är värd att investera i över tid. Även om det är klart det är lite läskigt att skriva feta kontrakt med 26-27-åringar. I dagens hockey när det kan gå snabbt ut för. Redan vid 30-årsåldern liksom. Men
även om man inte gör det så behåller de som egen rental säsongen.
Nej, jag ser ingen anledning till att... Jag tycker att kanske... Alltså de måste ju naturligtvis inte få in någon första back så. För de har ju Ristolainen och inte minst Dahlin på sikt. Så att, men någon kanske lite stabil back och de kan... Topp 4 back om de kan klämma in det. Och sen bra liksom, andra center. För Mittelstedt är inte riktigt redo för det än. Då är det ett riktigt bra lag Buffalo. Jag tycker de bara är de två pusselbitarna ifrån. Att nästan utmana, höll jag på att säga. Men i alla fall vara mycket mer relevanta.
Ja. Ja. Nu är det bara en och en halv vecka kvar. Jonte. Sen är det trade deadline.
Ja, det är ju ändå härliga tider. Alltså. Det är ju... Det är lite kontroversiellt med spelarna bara behandlas som handelsvaror och flyttas hit och dit och med kort varsel plockas bort från en träning och hamnar på andra sidan kusten och flyttar med hela familjen och hittar dit. Men utifrån sett så är det är ju en underhållande tid.
Ja, och det, förlåt, i nordamerikansk media så är det ju duggat tätt med spekulationer och framförallt Dietrich bara öser ut... texter om vilka som ska hit och dit. Man tror knappt att det är en enda spelare som blir kvar på samma adress.
Nej, det finns rykten och spekulationer att ta tag i så det sjunger om det liksom.
Men det hetaste är ju om Columbus skulle göra Panarin och eller Bobrovski tillgängliga så är ju de leder ju klungan här då. Men det vet vi inte än. Och då är det istället duon i Ottawa ögonen riktas mot, eller hur? Blicken riktas mot.
Ja, precis.
Matt Duchene och Mark Stone.
Ja, precis. Nu, än så länge inte de officiellt på marknaden heller, utan det kan faktiskt, i alla fall när vi spelar in det här, det kan dröja några dagar till. Vi får se när för de hävdar att de fortfarande sitter i förhandlingar med båda två om kontraktsförlängningar och sådär. Men enligt rapporterna så går det ju rätt trögt, trots allt. Och kanske framförallt med Mark Stone, att det är Matt Duchene man prioriterar, eftersom att man betalade så dyrt för att få in den där första centern man suktade efter i det läget. Och ja, man prioriterar centern snarare än ytterforvarnen faktiskt. Men det är kanske inte helt lätt att sälja in Ottawa till dem när de kan bli UFA och välja vad de vill. Med tanke på vem som styr den klubben och i vilket läge de befinner sig i. Så därför gick ju faktiskt Eugene Melnyk förmodligen ganska medvetet ut med ett statement här på ett corporate event som de hade när spelarna var på plats och så vidare och presenterade liksom en framtidsplan för Ottawa, hur den här rebuilden ska gå till och när den ska övergå
gå till
Brassard och helt enkelt ta fart. Och det är ju från och med ungefär efter en eventuell lockout eller oavsett då, från och med 2021 då ska de växla upp på allvar, då ska de spendera mot lönetaket igen. Och då säger Eugene Melnyk att ni ska få se unparalleled success from the Ottawa Senators. Han kommer vara en contender redan då. Och det ska minsann Duchesne och Stone veta.
Mm. Ja, men det där är ju mycket snömos eftersom till exempel den här arenan är ju Melnick indragen i världens värsta lawsuit skit med sina medarbetare liksom. Det stäms hit och dit och det verkar inte bli någon ordning alls.
Nej, det känns tvärtom nästan.
Ja, just nu sitter jag faktiskt och tittar på en Atlantic-artikel som just kom ut om vilka som är sellers och buyers, så den är lite underhållande.
Ja, LeBron.
Nej, den är nog gemensam för, okay, tror jag. Ja. En riktigt lång artikel är det.
Ja.
Vi ska se Anaheim seller, Arizona seller, Bruins buyer, Buffalo buyer maybe, står det sen.
Ja, det är hela ligan som går igenom här i princip.
Carolina är seller/buyer.
Oklart.
Chicago är sellers maybe. Vänta, det kommer något. Colorado är buyers but playing like sellers.
Ja, det stämmer.
Ja, vänta, ska vi se vad de är här. Edmonton buyer but playing very much like a seller.
No.
Vad nu det betyder.
Ja, man är knappt en general manager just nu heller dessutom.
Minnesota buyers but not really serious buyers.
Ja, de var specifika Montreal, betygen.
Buyers but bargain shoppers. Bargain shoppers.
Ja. Ja, det får man säga när de tar in Thompson och Dale Weiss och lite sådana här små grejer istället för att gå för de stora UFA-namnen.
Tampa Bay Lightning buyers. Ja.
Ja. Så är det. Jag såg förresten, jag var tvungen att kolla upp det där, liksom hur många lag, alltså hur många lag som har vunnit Stanley Cup de senaste åren som inte har offrat sitt första val i en trade vid deadline.
Mm-hmm.
Och det var några fåtal alltså. Det var Pittsburgh ett av åren. Sen gjorde de en sig av med det där första valet. Och så var det Chicago 2013 tror jag behöll sitt val. Men annars är det nästan hela bunten som har faktiskt tradat bort första valet. Så det är i princip minst det som krävs om man ska pusha sig hela vägen till Stanley Cup. Då krävs det att offra saker här vid den här tiden på året för att förstärka sin trupp.
Ha Tampa ett första val och
säga. Ja, det är det som är lite svårt, för att skulle de vinna Stanley Cup så försvinner deras första val villkorligt till Rangers i McDonald-dealen.
Just det.
Ska de förhandla med det så måste de offra sitt 2020-val istället.
Ja, och det vill du inte.
Ja, men nu måste jag inse att ska man vinna, då måste man vara med i matchen här.
Ja, vad är det Tampa behöver då? För att hamna i den konstiga diskussionen.
Ja, det var ju inte planerat här. Nu halkar vi in igen på Tampa Bay här. Men jag kanske vill ha en till forward. Vi har ändå chans. Vi har ändå en ganska bra prospect pool, så vi har råd att ta från den.
Vi,
ja, förlåt, det här låter inte bra.
Men du vet, vi återkommer till det nästa vecka.
Ja, då blir det riktigt.
Då ska vi gå igenom lag för lag vad som kommer hända. Och det kanske redan har hänt väldigt mycket.
Vi återgår till Duchesne och Stone, tycker jag.
Ja.
Det var där vi började.
Ja.
För att jag tycker personligen att Stone borde vara stekhet på marknaden. Och till viss del är han ju det, för att uppgifterna som hittills sipprar ut är att alla de här stora UFOsen som nämns, Panarin, Stone, Duchesne, inte minst Wayne Simmonds, att priset är skyhögt. Att det är därför inte varit i närheten någon deal än så länge.
Nej,
för att de kommer kräva ruskigt betalt för att släppa dem. Även om de förmodligen gör det till slut. Men ska man vinna en budkrig så får man verkligen anstränga sig. Och jag menar Stone, när vi pratade mid-season awards här för några avsnitt sen, lanserade jag ju honom som Selke-kandidat för hans fantastiska tvåvägsspel. Alltså hur överlägsen han har varit i Ottawa den här säsongen när det kommer till possession och takeaways liksom. Nej, jag skulle betala mycket för honom. Och han är ju en bra ålder, född 92.
Ja.
Alltså jag skulle gärna kunna, även om utrymmet är skralt, så är det en sån spelare jag gärna skulle behålla på sikt.
Ja, vi får ju se. Det är ju som jag var inne på förut, det är ju ändå extremt många som borde vara säljare, så därför kommer det att bli, borde det bli en jävla huggsexa om de viktigaste, de största namnen. Och då kan ju en sån som lag som Ottawa verkligen driva upp priset och verkligen försöka få ut så mycket som möjligt.
Ja, precis. Så det nej. På det viset har han ju någonting att se fram emot i alla fall, Melnick, att de kommer ju förmodligen ha en hel del talang insamlat och första val och så vidare när trade-denaren är förbi.
Mm.
Det har han ju rätt i alla fall. Och apropå Stone då, så det är verkligen connections i väst och lag som rycker i de där. Winnipeg, han är född i Winnipeg. De är intresserade av honom. Calgary, det spelar ju brorsan. Och de uppges redan har hört sig för. Och så Vegas då, som jag har nämnt som en stor destination tidigt på säsongen. Där har ju assisterande general manager Kelly McGrimmon väldigt stort inflytande. Och han äger ju dessutom, och har gjort det under hur många år som helst, Brandon Wheat Kings i WHL juniorligan i västra Kanada, där Mark Stone spenderade sin juniortid. Så han har verkligen en stark koppling till honom också. Ja. Nu spekulerar jag bara. Men...
ja, men Vegas är, de är inte rädda för att göra dealer.
Nej.
Inte så stora. Och kan man behöva skakas om lite. Igår var det inte något bra när de fick stryk mot Arizona hemma. Och, Gallant fick ju tydligt ett utbrott efteråt och skällde ut dem för att de var för cute.
Ja, nej, de har inte varit så bra nu en längre tid. Och de var ju med och hotade Calgary och San Jose om att vinna divisionen där. Men just nu har de ju hamnat i lite ingenmansland på tredje platsen där.
Ja, nu är det San Jose som rycker lite. Rycker gör de inte, de har en poäng. Men de har 6 raka segrar.
Ja.
Och det gör de utan Erik Karlsson som ju, tyvärr har varit borta rätt länge nu med skador. Men det sägs att han kanske är tillbaka på torsdag.
Ja, det snackas ju om att det är lite precautionary snarare att han varit borta några matcher extra. För ja, att man vill verkligen inte råka ut med bakslag. Han ska vara som bäst när det börjar vanka slutspel.
Ja.
Så att, ja. Ja, här ska vi fortsätta med lite trade-snack som sagt då, för nästa vecka.
Ja, absolut. Då det blir ju stora trade-avsnittet inför traden.
Och det känns som att det kan hända saker dagarna som väntar här nu. Att vi kanske missar någon fet bomb. Bara för att vi släpper avsnittet idag, men så är det ju den här tiden på året.
Ja.
Nästa vecka blir det riktigt trade-avsnitt. Och veckan därpå då är det ju trade deadline och då kör vi alltså livesändning på Aftonbladet och så vidare. Så då tar vi.
Ja, det blir kalas
det. Ja, det blir kalas. Mm. Ja, men du, ska vi nöja oss där eller ska vi ta ett ämne vi har pratat om att...
Ja, riktigt varför vet jag inte, men jag har engagerat mig på slutet. Jag har sett mycket på tv och suttit i soffan. Och då blir det ju så att man engagerar sig i kommentatorerna. Det har man gjort i många år.
Ja.
Och det är ju ett kärt diskussionsämne bland NHL-fansen. Och då pratar vi då om de nordamerikanska kommentatorerna, varje lags enskilda. Och det finns ju de man tycker om och de man tycker mindre om, helt klart.
Ja.
Nu har jag inte skrivit upp någon lista här för jag trodde inte riktigt vi skulle komma in, men så här kan man säga, jag tycker ju att det är självklart att varje lags, de har ju liksom kommentatorer som, så länge det inte är nationella sändningar då, så ja, har de sina egna kommentatorer och de ska ju vara lite färgade, så är det ju.
Ja, de talar ju ändå till majoriteten av deras publik, håller ju stenhårt på det laget.
Så det är ju helt okej. Men de ska inte vara helt, totalt enögda för att man ska stå ut. Och några bra exempel skulle jag vilja säga till att börja med då.
Mm.
Jag tycker till exempel att dina vänner i Tampa är väldigt bra. Jag tycker Brian Engblom är en utmärkt bisittare.
Ja. Ja, det är en uppgradering mot vår tidigare Bobby the Chief Taylor som jag brukar prata om, som var lite old school och kallade Minnesota Wild för Minnesota North Stars och sådär, och tyckte att det mesta Tampa gjorde var bra och motståndarna var katastrof. Så att, jag är glad att Engblom har kommit in som är gammal NBC. Han är van att vara nationell kommentator och vara nyanserad.
Så. Ja, han är ju liksom håller på Tampa, men ser ju verkligen motståndarna också och ger dem beröm liksom.
Ja.
När de förtjänar det och ser andra lag stora spelare och sånt.
Ja.
Ett annat favoritpar är faktiskt de i Detroit.
Ja, just det, gamla klassikerna.
Ja, Ken Daniels och Mickey Redmond.
Ja.
Det finns ju många som har synpunkter på dem. Det beror på vad man har för preferenser. Jag tycker att kommentatorerna ska vara både kunniga och men även skapa bra stämning och vara trivsamma. Och ja, det är möjligt att att de brister lite i synen på, de kanske inte har den mest uppdaterade hockeykunskapen, men de är ju otroligt trivsamma att göra med. Det är lite Arne och Ankan feeling över det hela.
Det är lite två mysfarbröder där. ja. Som skapar stämning. Det känns som,
ja, man får in väldigt trevliga gubbar i vardagsrummet.
Det är mycket, oh boy. Oh lord.
Ja, varför inte?
Nej, varför inte liksom? Nej, det är lite kontrast.
Jag tycker, jag tycker även att New York Rangers har Sam Rosen och framförallt Joe Micheletti är utmärkta.
Och Micheletti är ju en sån som är så pass bra så att han ofta får köra på NBCSN också. Alltså nationell TV, för att han är ju en av de absolut bästa expertkommentatorerna, det håller jag verkligen med om. När han han och Kenny Albert som brukar köra på NBC.
Ja. Kenny är ju också anställd av MSG och kör ofta radio och så här när han inte är på NBC. Han kör ju alla fyra sporterna. Han är ju...
Just det, han jobbar mest i nordamerikansk sportjournalistik.
Jag tror han är den som jobbar mest i Nordamerika överhuvudtaget.
Oj.
Det har ju varit slutspel när han har kommenterat Los Angeles ena dagen i LA. Ja. Och varit tillbaka här morgon efter för att kommentera Rangers i radio. Och så någon basketboll-slutspelsmatch däremellan och så lite fotboll och baseball och... Ja. Han är inte klok liksom.
Nej, det är faktiskt, det är inte mänskligt nästan.
Nej, men han älskar det. Han är extremt extremt engagerad. Men som sagt, vad gäller TV är han ju mest på nationella sändningar då.
Ja. Och gör det bra.
Ja. Och har några fler bra? Det finns väl många fler bra såklart.
Ja, alltså min favorit av alla kommentatorer tror jag, som också anställs ofta i nationell TV, men som jag har ett hem, ett näste där han är ordinarie lokal liksom play-by-play announcer, det är John Forslund.
Ja, just det.
I Carolina. Jag vet inte om han har någon svensk koppling, men han heter i alla fall John Forslund, och jag kommer ihåg när Jocke Nordström spelade där, så sa han alltid Jocke Nordström.
Ja.
Han var så nöjd med att han kunde hans svenska smeknamn. Det lät inte jättebra, men han försökte i alla fall.
Nej, just det.
Ja, han är ju otroligt bra liksom, vokabulär och behaglig att lyssna på. Och jag förstår varför han ofta anställs nationellt för att ratta matcher. Liksom.
Ja, det är lika med Torontos kommentator, Jim Hewson. Ja. Han är ju Toronto till vardags, men sen gör ju alla CBC-matcher, alla finaler, alla slutspel åt alla håll och kanter. Han är ju också extremt duktig och har en fantastisk röst.
Han har den mest stämningsfyllda rösten man kan tänka sig.
Ja, man börjar tänka på hockey så fort han öppnar munnen. Man tänker på drama och liksom får rysningar.
Och typ NHL-spel i början av 2000-talet, sådana här EA Sports. Mm. I och med att han hade det då. Han är ju kanon. Han kanske är bäst.
Ja, så var det en som, han som precis slutade nu, den mest klassiska,
Bob Cole,
ja. Men honom har inte jag så starkt...
Nej, han är ju liksom husgud i hela kammaren.
För det har varit Jim... Ja, han har ju varit där, sa han i Hegerfors. Ja. Men för mig är det Jim Hewson som har varit den tunga. Ja. Jag älskar lyssna på Hewson.
Ja, jag är 100% enig.
Ja. Men sen finns det några man tycker sämre om då också, som sagt. Som kan vara så irriterande. Man, till exempel när motståndarna gör mål och man hör bara, and they score.
Ja.
Det är som att det kommer som en är det ett till lag på banan också? Ska de måla på och krångla här?
Ja.
Och gör mål.
Ja.
Los Angeles Kings kommentatorer till exempel, väldigt bra på det.
Ja.
Och låta så otroligt besvikna.
Ja, det håller jag med om. Nu har ju Colorado bytt kommentator. Förut var det Mike Haynes, och de bytte i somras här, och han tycker jag har det mest klassiska exemplet på det för några år sedan när de mötte Columbus. Och Nick Foligno avgjorde, jag måste nästan klippa in det här, men han säger verkligen, and it's Foligno with the puck, he shoots score. And the Jackets win in overtime. 2-on-1 Jackets, but Duchene is flying back. Foligno shot score.
And the Blue Jackets win in overtime, 4-3.
Sen håller han tyst.
Ja, så finns det någon som är så enögda på andra sätt, att de blir emotionella och blir för liksom för engagerade, så de tar så stark ställning för sitt lag och mot motståndaren att det blir nästan obehagligt. Och vår vän Edwards i Boston är ju praktexemplet där.
Jo, precis. Han är verkligen det. Det känner väl i princip alla till. Vad han kan... alltså vilket tonläge han kan hamna i.
Ja, Jack Edwards.
Ja. Han kan ju nästan gå till personligt angrepp mot vissa spelare. Om man tycker att de tacklar fult eller filmar eller vad som helst.
Ja, ja, han är med som en hejer. Det är någon på läktaren som har fått en mikrofon.
Ja, just det. Exakt. Och på ett sätt kan han vara lite underhållande ibland, men ofta går han ju alldeles för långt. Liksom. Ja. För att det måste ändå finnas någon slags nivå som kommentator måste hålla, även om man kör en lokal tv. Liksom.
Det lokala Roots-bolaget i Pittsburgh är också väldigt mycket så.
Ja, till och med heter ju Roots. Alltså ja. Root Sports. Så att de liksom ska roota för det laget. Så det är i alla fall, de är öppna med det så att säga. Men de är också väldigt Pittsburghifierade.
Ja, verkligen enögda liksom. Och det är som att de blir provocerade av att det kommer lag av fräckheten och komma lag till Pittsburgh och spela mot deras fina pingviner.
Ja, sen är det ju klassiskt exempel också. Den som jag kanske tycker är av experterna i alla fall som sticker ut mest åt det hållet, det är ju Dennis Potvin, den gamla storspelaren nere i Florida.
Ja, han var storspelare i Islanders, men nu sitter han och kommenterar för, absolut, jag skulle just komma till honom. Ja. Bisittaren som, ja, han börjar ju skrika och skälla ibland. Precis. Kallade bröderna Sedin för fula saker och sånt.
Jag tror inte jag har hört en enda utvisning för motståndarlaget som han inte har kommenterat med. Oh gosh! Oh my god! Liksom så.
Ja. Ja, återigen, någon på läktaren som har fått en mikrofon.
Ja, precis.
Ja. Men det är ingen som lyssnar andra sidan på... De har ju så...
Nej, exakt. De har ingen stor publik.
Så jag spelar kanske stor... Ja.
Ja, jag kan säga, en lite sån typ också, det tycker jag. Fast jag tycker ändå han är ganska underhållande och skapar ändå generellt sett en god stämning. Det är ju Craig Laughlin som är expert i Washington.
Ja, men det är mer precis, det blir glad stämning där.
Ja, precis, jag tycker det är kul. Det där är väldigt uppenbart att han har Washington är det de han talar för sig också. Han säger ju ofta, som synonym till Washington använder han ju ofta the good guys, medan motståndarlaget är the bad guys.
Ja, men det är lite humor.
Det är ju lite humor ändå, det måste man ju förstå. Så
att, men deras stora stjärna är ju på radion, fan heter han nu då? John Walton.
Ja.
Det är alltid hans kommentar när det ska liksom, nu när de vann, alla klassiska matcher de vann, så är det hans kommentarer man får höra liksom.
Ja, just det.
Good morning, goodbye, bla bla bla.
Ja, han har förmågan att formulera något extremt skarpt i stridens hetta.
Ja, dessutom är det en trevlig fyr.
Du stötte på han i katakomben eller?
Ja, i Vegas såg vi mycket av honom. Han hade enorm framgång vid spelborden där, kan jag avslöja.
Ja, det var så. Okay.
Mr. Ja. Walton. Och du som väl du har hört kanske någon gång när du har varit här, så har ju radiokommentatorerna sitter ofta precis bakom mig på garden.
Just det.
Så man får ju matcherna kommenterade av dem.
Precis, man får verkligen play-by-play, för de kör ju konstant. Där går ju munlädret som bara man knappt hinner med liksom.
Nej, det var väl Tampas radio som satt där när vi var där senast, var det inte?
Ja, just det. Nu,
när du tappade passet.
Just det. Usch. Nej, det vill jag inte prata om. Ja.
Usch. Nej, inte så om du snart ska hit igen. Vi ska hänga passet i en kedja runt halsen.
Ja, exakt. Usch.
Ja, och sen finns det ju ändå kvar på nationell nivå som är omstridd. Och det är Doc. Ja. Doc Emmerich. My goodness!
Ja. Ja. Han tycker jag nästan kan gå lite till överdrift när det kommer till hitta synonymer för hur de lägger ut pucken. Liksom. Nu kommer jag inte på några bra exempel, men det är alltid något nytt ord man aldrig har hört. Liksom. Jag kan inte ens imitera. Men han har en speciell stil.
Ja, jag tycker om honom. Han är väl lite knarrig. Han har ju varit med sen Gordie Howe gick i kortbyxor. Också, det är mer trivsamhetsfaktorn som tilltalar mig.
Jag stör mig inte så mycket på honom faktiskt. Nej.
Nej. Det är väl mer Pierre Maguire.
Det kan man säga.
Men det är mest för att han är så creepy, höll jag på att säga. Nej, det sa jag inte. Men han är lite speciell.
Ja.
Ja, men det får vara bra så för den här veckan då, Jonte. Och så återkommer vi nästa med riktig inför trade deadline bonanza.
Ja, precis. Då blir det ett matigt trade-avsnitt alltså. Sista inför deadline alltså. Mm. Så att, ja, då får vi önska er en trevlig vecka här. Och på återhörande när det verkligen vankas trader.
På återhörande alldeles snart. Yes.
Tack och bok. Hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå.
Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two,
time, speed,
Hallå.
One, two, time, speed,
Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå.
One, two, time, speed, so
hallå.
One, two, time, speed, so
hallå.
One, two, time, speed, so
hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.